Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebook-sida. Och välkommen på en gudstjänst.
Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så berättar evangelisten Johannes i det 6:e kapitlet. Därefter for Jesus över Galileiska sjön, Tiberias sjö. Mycket folk följde honom, därför att de såg de tecken som han hade gjort med de sjuka. Men Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Påsken, judarnas högtid, var nära. När Jesus lyfte blicken såg han att mycket folk kom till honom, och han sa till Filippus: var ska vi köpa bröd så att dessa får något att äta? Det sa han för att pröva honom, ty själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade: bröd för 200 denarer räcker inte för att alla ska få ett stycke var. En annan av hans lärjungar, Andreas, Simon Petrus bror, sa till honom: här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men varför slår det till så många? Jesus sa: låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på det stället. Och de slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog bröden, tackade Gud och delade ut till dem som var där. Likaså av fiskarna, så mycket de ville ha. När de var mätta sa han till sina lärjungar: samla ihop de stycken som har blivit över, så att ingenting blir förstört. De samlade ihop dem och fyllde korgarna med de stycken som hade blivit över och av de 5 kornbröden de hade ätit. När folket såg vilket tecken han hade gjort sa de: visst är detta profeten som skulle komma till världen. Jesus förstod att de tänkte komma för att med våld göra honom till kung. Han drog sig undan till berget helt ensam. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vilken diet går du på? Får vi frågan ibland. Vi lever ju i en tid där det finns en uppsjö av olika dieter som man ska ha för att hänga med i tiden. Det kan vara medelhavskost, det kan vara fastemetoden, det kan vara 5-2-metoden. Och det är ju bra att man vill ta hand om sin kropp. Men var är omsorgen om själen? Hur ofta ser vi inte att det är omsorg om kroppen som är oerhört viktig, men så glömmer man bort själen. Johannes 6:e kapitel är ett utomordentligt välomarbetat hälsovård både för kroppen och för själen. Jesus frågar alla närvarande och han mättar alla deras kroppar. Han vill att de ska lyssna till hans ord innan han undervisar och innan han ger dem tecken från himlen. Han ger dem ett tecken genom att bespisa 5000, ja inte bara 5000, det var nog kanske 10, 15, 20, 30 000 människor som var där på det stället. Han fångar alla närvarande genom att göra detta fantastiska under. Sedan undervisar han om det absolut viktigaste, mat för själen och hur man blir räddad till evigt liv. Och det säger oss ju någonting om att vi kan inte gå ut och prata med människor om Gud, om Jesus, om vägen till himlen, om folket inte har mat för dagen. Om man är fattig, om man är uteliggare och inte har det materiellt bra ställt, så kan det vara svårt att ta till sig att Gud är god och Gud är kärlek och vill oss alla väl. Men Jesus märkte att det var ett enormt intresse för att folket ville komma och göra honom till kung. En kung som kunde stilla deras... Jag måste flytta på den här lite grann. Jag måste ha händerna fria när jag predikar. Jag känner mig väldigt bunden när jag ska hålla i pärmen. Han vill visa människorna att han har makt att göra ett under. Och sen tog det här undret över så att folket ville komma och göra honom till en matkung som skulle producera mat. Och det vore väl väldigt fint alltså om Ninas eller Saras eller Pelles matkassa eller vad det nu heter alltid stod framför vår dörr när vi kommer hem. Så det är bara att sätta på spisen och sen kör vi och sen barnen dukar och allt är så frid och fröjd. Och så kommer någon och diskar, grannarna kanske. Det är ju det vi längtar efter, att det ska vara så här väldigt bekymmerslös tid. Där vi kan få allt det som vi strävar efter på ett enkelt och lätt sätt. Men Jesus, han drog sig undan. För han ville inte ha den här positionen att göra det så enkelt för människorna. Utan han ville visa dem en helt annan väg. Men den undervisningen drabbades av en stark reaktion. Och vi ser i det här Johannes 6 kapitel, som jag tycker är ett fantastiskt kapitel, därför att det visar på att Jesus kommer till människorna, han botar dem, han ger dem mat för dagen, och så vill han också visa dem vägen till evigt liv. Och så kommer de här reaktionerna som visar att den här skaran på kanske 20-30 000 människor krymper, så det står en liten skara på kanske 12 personer och några till framför honom. Då som nu är Guds ord och Guds helige ande någonting som väcker starka reaktioner. Om vi som kristna går ut och delar ut matkassar till höger och vänster, så är det en god gärning och alla tycker att vi är goda. Men börjar vi tala tydligt om Jesus Kristus, vem han är och vad han har gjort och vad han har utfört i vårt ställe för alla människor, då väcker det reaktioner. Då kan de här mätta magarna vända på ryggen och gå. Och det står till och med i Johannes evangeliets 6 kapitel, och du läser, så står det att många av hans lärjungar tog avstånd av från honom. De fromma, de fina, de goda, de här som går i Roseniuskyrkan, de vände ryggen till honom. De kunde inte ta till sig det Jesus sa om sig själv. Inte vill väl också ni gå bort, säger Jesus, när han tittar på dem som står runt omkring honom. Och det är då som han säger dessa fantastiska ord som kommer från aposteln, från lärjungen Petrus. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helige. Du kanske är här idag som tänker, okej, jag testar en gång till. Sen struntar jag i det som heter kyrka och församling och Gud. Jag går en gång till. Gud talar på ett alldeles särskilt sätt till dig om du sitter här eller om du sitter hemma vid tv-apparaterna eller med din surfplatta. Ta Petrus ord, gör dem till dina. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helige. Och det är i ett sånt sammanhang när vi känner oss modlösa, trötta, övergivna. Vi kanske känner att våra vänner har övergett oss och vi kanske har fått några tråkiga besked. Det är då som vi får säga till Jesus: Herre, till vem skulle vi gå? Det finns ju ingen annan. Jag har ingen annan att vända mig till. Och det är just den bönen som han vill höra. Du vet allt och du lyssnar på mig. Och då blir Johannes evangeliets 6 kapitel en mycket utomordentligt fin diet eller ett kostråd till oss människor, där vi får se vad Jesus Kristus vill ge oss. Så varför inte använda Johannes evangeliet 6 när du får frågan, vilken diet går du på, eller vilket program går du på, eller vilket träningspass tar du på Friskis? Jag går på Johannes 6. Jag går på Johannes 6, för där finner jag allt. Det är det som ger mig både mat till kroppen och själen och till anden. Folket kom till och ville göra Jesus till kung på grund av att de fick äta bröden och bli mätta. Och det är precis så som det är idag. Vi söker ju de fonder som ger mest. Vi placerar pengarna i de aktier som ger mest avkastning. Vi går till den butik som har lägsta priser. Och vi försöker att vara så ekonomiska som möjligt. Vi försöker att göra vår tillvaro här på jorden så behaglig som det någonsin går. Och då kom folket och ville göra Jesus till kung på grund av att de fick äta av bröden och bli mätta. Men då börjar Jesus istället som han ofta gör i Johannesevangeliet. Han samlar en skara med människor och så gör han ett under. Och sen undervisar han om vad det här betyder. Och oftast så krockar det med människors uppfattningar. Och det krockar också med din och min uppfattning om vad Gud vill göra med dig och mig. Det krockar ofta när vi möter Guds heliga ord som vill förvandla oss till kropp och själ. Jesus undervisar istället om vad vi bör satsa på och vad de bör satsa på. Han säger, arbeta för den mat som varar och som ger evigt liv och som människosonen ska ge er. Det kopplar han över till ett annat sammanhang och visar att han gav dem detta bröd för att de skulle förstå att det var han som var livets bröd. Det var han som gav i överflöd. Och folket säger, vad ska vi göra? Vad kan jag bidra med för att Gud ska verka och att allt ska bli komplett? Jag vet inte hur många gånger jag får den frågan per vecka. Men han och hon var så snäll och han och hon var så vänlig. Och framförallt när det är begravningsgudstjänster så försöker man liksom mjölka fram det som den här personen har gjort som det bästa i livet. Och så är det det som ska vara biljetten in i himlen. Och så är kristen tro någonting helt annat. Om vi ser på rövaren eller brottslingen på korset som fick gå in till Gud med förlåtna synder, fastspikad på ett kors. Det är en stark bild för att våra gärningar och våra försök här på jorden inte har någon som helst påverkan på frälsningen. Det är gott att vara vänlig och det är gott att vara generös. Det är gott att vara givmild. Men inbilla dig aldrig att detta ger dig en bättre position hos Gud. Jag håller på att säga, tänker du så försämrar det din position. Och det är så mycket av detta som vi hör idag. Det kan vara karma, det kan vara meritum, det kan vara gudagnista eller laggärningar. Men alltihopa detta bottnar i det onda och fördärvade hjärtat. Som djävulen så ivrigt påhejande tror sig kunna göra goda saker för att komma närmare Gud. För då vet han att vi kommer ännu längre bort från Gud. Och det som är allvarligt, vänner, det är när det predikas i kyrkor och kapell att vi ska vara snälla och miljömedvetna och jobba för fred och ge till de fattiga. Och så glömmer man själva bensinen i bilen och du kommer ju inte en millimeter. Om inte Jesu Kristi Guds sons blod får vara det som hälls i den här bilen som ska göra det här fredsarbetet och miljöarbetet, då kommer man ju ingen vart. Och det är ju galet, tokigt, när man i många sammanhang upplever att det nästan görs ansträngningar för att måla över Jesu Kristi blod och hans försoning för oss. När man riktigt anstränger sig för att ta bort det viktigaste i tidningar och andakter och i predikningar. Men det är inte så. För dem som inte har mött Jesus som brödets kung som ger evigt liv kan heller inte förmedla det till andra. Även om man har gått 10 år på universitetet och tagit alla kurser som finns så kan man vara helt och hållet främmande för evangeliet i Jesus Kristus. Jag kan säga det att det var en man som heter Berner Eliasson. Det var han som var föremål till att jag kom till tro. Jag tror inte han hade så många år i skolan, folkskola kanske. Men det var han som sa de förlösande orden, frid med Gud. Det var han som kom till mig som tonåring och visade att det var inte på grund av hur jag är eller hur jag kommer att bli, utan det var av nåd för Jesu Kristi skull. Och det är ju det som är vår kallelse, vänner, att berätta för vår omgivning att du är upprättad, du är frälst, du är helad, du är utsatt för ett brödunder som du inte anar. För Jesus Kristus, han har lidit och dött för dig för att du ska leva i all evighet. Och då kan man inte börja säga att alla religioner är lika, allt är samma. Det kan vara lite poesi och det kan vara lite fina ord. Nej, det är det inte. För Jesus Kristus är unik. Det är bara han som har all makt i himmelen och på jorden. Det är bara han som kan förändra ditt och mitt liv. Det är bara han som kan komma in och göra oss fria från synden, döden och djävulens våld. Det finns ingen annan möjlighet. För det står i Romarbrevets 3:e kapitel att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Av hans nåd, 12 korgar, ursäkta jag missade det evangeliet men jag måste ta det nu. 12 korgar blev det över av den här måltiden. Och det visar ju den här, du ska gärna studera det här med siffror i Bibeln. Det visar det överflöd som Gud vill ge oss. Det tar aldrig slut. Det fick de uppleva där som var tillsammans med Jesus. Det tog aldrig slut. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Det är ju sådana ord som på allt sätt behöver basuneras ut idag. För vi lever i en tid, jag behöver inte säga, ni bor i en storstad. Jag blir helt virrig i pannkakan när jag går här ute på stan. För det är så mycket bilar och så mycket människor som springer här så tvärs. Det är inte så i Glimåkra Gärsås. Det möter man någon enstaka bil på morgonen när man kör till jobbet. Men tänk vilket missionsfält ni har, vänner, här i Stockholm. Tänk vad många människor som rusar här ute på gatorna som inte känner Jesus Kristus, den levande, sanne Gudens son. Tänk vad många det är här ute som i förtvivlan går upp varje morgon och i förtvivlan lägger sig varje kväll. Och vad är du i för ett heligt sammanhang, kanske du tänker, är alla frälsta och fria där? Nej, jag ser det men i ett mindre perspektiv. Vårt land håller på att gå sönder. Vårt land håller på att gå sönder. Människor mår uruselt. Ungdomarna har inget hopp. Familjerna spricker och går sönder. Många får flytta till platser där de klarar av hyrorna. Man har ingen framtid. Och mitt i allt detta så ska man hålla upp ett sken av att allting fungerar. Människorna i Sverige mår dåligt. Och vi dras med i detta. Men det är så fantastiskt att få rapporter om att någon har fått bönesvar och säger att det ska bli väckelse i Sverige. Och vi längtar efter detta. Vi längtar ju efter detta. Att det ska bli stora skaror som tar emot Jesus Kristus. Att många ska få se vad de har i sin frälsare Jesus Kristus. Det är ju detta, vänner, som är så fantastiskt att få vara här i Roseniuskyrkan. Jag har predikat här många gånger. Men så många okända ansikten det har jag aldrig sett här. Jag tror inte jag kan namn på nästan någon snart. Det är underbart att se att det är nya som har kommit och ni är med och ni delar och det sprider sig och cirklarna vidgas och Guds ord får gå ut. Och ni har alla uppgifter. Jag tror vi var 8-9 stycken här inne i sakristian som bad för den här gudstjänsten. Det är ju helt fantastiskt. Och alla dessa ungdomar som spelade, vilket missionsfält och vilken uppgift ni har att bli bevarade i tron på Jesus Kristus, vår frälsare. Ty detta är min faders vilja, att var en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Jippie, sa folket. De blev förargade. Vad läste jag? Ty detta är min faders vilja, att var en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå. Var ligger det jobbiga i det här? Jo, det är kraften i Guds ord, vänner. Det är kraften i det Jesus säger. Det är Bibelns budskap, Bibelns bröd som väcker en sån ilska. För man kan inte ta detta till sig. Och ännu värre när Jesus säger, jag är det bröd som ger liv. Det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet, och brödet jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Nya reaktioner. Ja, de säger till och med, vem står ut med att höra detta? Nej, nu går vi härifrån. De var mätta, de var nöjda, de hade ätit upp sin McDonalds-meny, och sen så gick de iväg för de var så trötta och de ville inte lyssna mer, för det här var någonting som gick helt över deras huvuden. På samma sätt är det idag. Presentera gärna Jesus som helar människor, som tar barnen i sin famn. Tala gärna om Jesus som fredens herre. Tala gärna om Jesus som hjälper dig med hälsan och som vill att du ska köpa en elbil för att bevara miljön och så vidare. Men säg ingenting om att Jesus Kristus, hans lidande och död och hans uppståndelse, för då blir det reaktioner. Och det ligger så mycket i detta, vänner, när vi närmar oss fastan och går med Jesus mot hans lidande och död. Det ligger så mycket i detta som man kan fundera många gånger på när den helige ande visar oss. Vad är det för kontroversiellt i detta så att de måste slå Jesus, pina honom, döma honom till döden och spika fast honom på korset? Vad hade han gjort? Jo, han hade bara gjort goda saker. Men han gjorde detta för din och min skull. För att du och jag skulle vara rika i all evighet. För att vi skulle vara mätta och glada i all evighet. Han öppnade himlen genom sitt blod, genom sin död. Det var du och jag som skulle bli slagna. Det var du och jag som skulle piskas. Det var du och jag som skulle spikas fast på ett kors. Men Jesus tog alla dessa straff på sig. Och han gick in i vårt ställe. Och hur ser det ut då i våra hjärtan och i våra sammanhang? Vilken grupp tillhör du och jag? Ja, vi får be att Guds ande öppnar skrifterna för oss så att vi ser, Gud förbarma dig över mig syndare. Att vi ser att det går inte att leva utan en frälsare. Det finns inget bankkonto, inga aktier och fonder som kan ge en trygghet för framtiden. Utan det enda som finns och som blir över, det är att Jesus Kristus, Guds sons blod, renar oss ifrån all synd. Och det är att Gud väcker en sådan hunger i ditt och mitt liv, så att vi förstår att det är det enda som vi har, det är att äta och dricka från hans bord. Lyssna på hans ord och ta del i det som han har att ge. Och då har ni många gånger hört det här citatet från Rosenius där han säger så fantastiskt, då bland annat om Johannes evangeliets 6:e kapitel. Denna syndaförlåtelse och förlossning som omtalas i Guds ord tillhör varje människa, from eller ofrom, troende eller icke troende. Och så säger han ord som man nästan tror att han har gått ifrån Bibelns sanningar. Du får vara hur du kan. Hör du det? Du får vara hur du kan. Dina synder är borttagna, utplånade, förlåtna, kastade i havets djup. Detta skedde i Kristi dödstimma. Så håll inte på att harva med att dina synder håller på att ta koll på dig. För dem har Jesus tagit koll på. Blir du fördömd, går du förlorad, så beror det inte på dina synder. Utan på din otro, för att du håller dig borta från Kristus. Kära vän, är du här som håller dig borta än? Kom till Kristus. Kom till Jesus. Och ni har ju en så fantastisk församling där ni har en pastor som står här och väntar på att få samtala med er. Och låt detta samtal bli av. Säg till din granne eller till din vän, kan du lägga handen på min axel och be syndernas förlåtelse? Kan jag få tro detta? Låt det få sättas ord på den glädje som du känner. Vill du komma till Gud och bli hans egen, ta emot hans nåd, så finns inget hinder från Guds sida. Hörde du? Det finns inget hinder. Det är öppet. Alla bommar är sprängda. Du är alltid välkommen. Herren själv säger i Johannes 6. Den som kommer till mig ska aldrig visa bort. Här är inget undantag. Vem som helst, den som vill, var och en, om era synder än är blodröda. Här är inga undantag, och det beror på att hela syndaskulden är betald och hela världen är försonad med Gud. Amen.